God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Bibelförklaring över första Thessalonikerbrevet och vi är inne på del 6. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till den sjätte delen av den här bibelförklaringen av första Thessalonikerbrevet. Vi ska börja på andra kapitlet och vi har ju gått den första delen, förutom själva hälsningsversen där då, så är den första delen i första kapitlet från vers 2. Och ut där handlar det ju, det avsnittet är ju, innehåller ju mycket tacksägelse. Paulus är ju översvallande glad för att de i Thessaloniki har tagit emot honom så väl. Och nu har han fått höra ungefär ett halvår senare när han skriver det här brevet att de far illa, att de där upploppen som sattes igång när Paulus var där, de har tydligen fortsatt och det är besvärligt. Men de har överlevt det där. Och Timoteus och Silvanus har förmodligen varit kvar i Thessaloniki och varit ett gott stöd, och undervisningen har fortsatt, så att församlingen har blivit till ordentligt. Det börjar sätta sig rätt så bra. Det är inte färdigt ännu, långt därifrån, men han är oerhört glad och tacksam. Det är dessutom den första hedna församlingen, eller inte renodlad hedna församling kanske, det fanns säkert en del judekristna också, men många var ju hedningar. Det förstod vi av den där versen där det står i vers 9 att de hade omvänt sig från avgudarna. Det kan ju inte tillämpas på judarna, utan det var ju hedningarna som höll sig till avgudar. Så det var de som hade omvänt sig. Och så talade vi också förra gången om att omvändelsen var ju början på ett nytt liv, för nu skulle de tjäna den levande och sanne guden. Så slutar vers 9. Och detta att tjäna det levande och sanne guden, det är en kallelse som vi bär med oss genom hela livet. Inte bara när vi är anställda eller innan vi går i pension eller någonting sånt där, utan det är en livsuppgift, det är livets mening helt enkelt, att tjäna den levande och sanne guden. Sen kommer vi då till den andra delen av den första delen, om man får uttrycka det så. För de tre första kapitlen utgör ju en helhet och de kapitel 4 och 5 den andra huvuddelen så att säga. Men det här, den andra delen i den första huvuddelen, det är då från vers 1, alltså kapitel 2 vers 1 till och med 12. Och tänk, jag hade planerat att vi skulle hinna med det avsnittet, men jag vågar knappt tro det själv när jag ser hur mycket text det är. Vi får se hur långt vi kommer. Den här avdelningen, den här delen 1 till och med 12, handlar mycket om hur det var när Paulus kom dit. Och han tar också upp en del av de anklagelser som har riktats emot honom efter det att han hade lämnat Thessaloniki. Man hade sagt bland annat att han var feg och att han hade skott sig på deras bekostnad rent materiellt. Och de där invändningarna tar han upp här på några ställen. Men vi får väl ta inte alla 12 verserna på en gång, utan vi tar det i delar. Och då ser jag att vers 1 och 2, där bara han erinrar dem om, ni vet ju själva hur det var. Det var besvärligt när de kom, det var ett besök med svårigheter. Vers 3 och 4, där talar han om och stryker under att förkunnelsen är inte någonting som de själva hittat på, utan det är Guds ord som kommer till dem. Och det är ju inga dåliga pretensioner att säga att det är Gud som talar och verkar. Sen kommer i vers 5 till och med 8, där tar han upp den här invändningen då, eller den här anklagelsen att de hade roffat åt sig. Och han avfärdar den och säger istället att de tjänade i största kärlek, som när en mor sköter om sina egna barn, slutar i vers 7. Sedan så kommer det i vers 9 och 10 att den här tjänsten har de utfört utan att ligga någon till last. De försörjde sig själva genom hårt arbete. Han var ju tältmakare och försörjde sig på det sättet. Så det är ytterligare ett försvar emot de här anklagelserna. Och så kommer han till sist i vers 11 och 12 och säga, eller påminner dem om hur de uppmuntrade var och en av dem. Och han vädjade till dem att leva ett liv värdigt Gud. Det är härliga versar de där, 11 och 12. Men vi börjar väl med vers 1 och 2. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er, trots hård kamp. I den grekiska texten så börjar vers 1 med ett ord som inte finns här på svenska. Gar på grekiska, ty eller därför. Och det är klart, det kanske inte gör så stor skillnad när man läser ty ni vet själva, bröder, eller därför vet ni själva, bröder, att. Men det betyder ju att den versen, den går ju tillbaka till någonting som har sagts tidigare. Och det han har sagt tidigare, det är förmodligen i vers 9. Själva, det syftar där på alla. Alla hade ju hört om hur Paulus och Silvanus och Timoteus hade kommit till Filippi och hur väl de har blivit mottagna. Det hade spridit sig i hela Makedonien och hela Akaja. Och alla berättade om hur vi blev mottagna av er i vers 9. Därför, vers 1 då, så har ju vår insats hos er inte varit förgäves. Så hänger det ihop alltså. Och vi plågades och misshandlades i Filippi, och så blev det ju sedan också i test när de kom till Thessaloniki. Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet. Och när jag hör ordet predika, för jag reagerar direkt när jag läser ordet predika eller undervisa, för det finns åtminstone tre stycken huvudord när det gäller förkunnelsen. Predika, som heter kerysso på grekiska, predika är då förmedlar man själva budskapet. Det är härolden som ropar ut budskapet sammanfattat, och det översätts oftast med predika. Men det är inte det ordet som används här, fast det står översatt så. Eller också är det ordet didasko, som betyder undervisa, som mera lärarens sätt att undervisa. Eller också så är det martyro, som är vittna, att berätta sin egen berättelse. Så det är tre helt olika saker, och vi skiljer inte det så noga på svenska, utan vi säger predika om alltihopa. Men ska man då vara lite petigare, så är predika som sagt var den här förkunnelsen. Och jag tänker mig själv, rätt eller fel, men jag tänker mig själv att det är som att man skjuter en pil, så att säga. Försöker träffa människors hjärtan med evangeliets ord. Och att det ordet, förkunnelsen, ska träffa människorna i deras hjärtan. Men det är inte det ordet som används här. Utan här används ett ord som lalesai. Och lalesai, det kommer förresten igen i vers 4, samma ord. Där står det att vi anförtros eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet, talar vi som vi gör. Där står det översatt med talar. Och det är samma ord som du har i vers 2, där det står predikar. Att jag gör en affär utav det här, förutom då att skilja på de här orden, det är det att det passar bättre om vi tänker oss in i den här miljön, hur det måste ha varit på den situationen. Att han inte kommer så att säga med och övertygar med ord, utan att han berättar helt enkelt. Han talar evangeliet till dem. Han talar ju sen längre ner här i versen om att de har varit kärleksfulla, som en mor är kärleksfull mot sitt barn, eller som en far som vädjar till sin son. Så det är ett mycket mildare ord än just det här predika. Han kommer inte ovanifrån. Han är där, han arbetar med sina händer, han berättar om vad de har varit med om, och han förmedlar evangeliet, och de tar emot det som han berättar. Så egentligen skulle man kanske översätta i enligt med det som jag har sagt, va, så skulle man översätta den andra versen med att vår Gud gav oss mod att tala evangelium till er, att förmedla evangelium till er trots hård kamp. De hade ju ett hot som hängde över dem hela tiden om att de skulle vara tysta. Sen så står det då i vers 3, och det ligger också i linje med det som jag har sagt nu: bakom vår predikan ligger inte villfarelse och så vidare. Där heter predikan på grekiska paraklesis, alltså samma ord som du har i parakaleo, som betyder uppmuntra eller förmana. Trösta kan det betyda. Trösta är nog det ord som är bäst egentligen. Så det är på samma sätt här, att det är inte vår predikan i den meningen att här är ett budskap som man måste ta ställning till, utan här är det ord av tröst och uppmuntran som förmedlas. Det är det han har talat med dem om. Så tydligen har Paulus talat med Thessalonikerna och uppmuntrat dem i deras frågeställningar. Vad de nu hade för frågor, de hade väl samma existentiella frågor som vi förmodar, vad som är meningen med tillvaron och att det var besvärligt till vardags och så där vidare. Det står så, ja. I vers 3. Vad är det för bibel du har där? Den riktiga bibeln. Ja. Ja, det ser man. Så det bekräftar ju bara ytterligare det som jag säger. Så att försök att förstå andan bakom de här orden, så att ni inte liksom associerar predikan typ som från predikstolen här, för då blir det lite felaktiga associationer. Några, det var det vers 1 och 2. Sen så tar vi, och vers 3 förresten var det också, ja. Bakom vår predikan eller vår förmaning så ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Det var det han hade beskyllts för. Utan bakom hans förmaning ligger Guds omsorg om dem. Så ska vi läsa det. Och det här är ju också vad vi har talat om tidigare, när det står i skriften på flera ställen att han predikade Herrens ord, eller ordet hade framgång ibland dem. Då är det ju Jesus själv, alltså. Jesus själv personifierar ju evangeliet och Guds ord. Så när ordet kommer till en människa i hans eller hennes hjärta, då är det Jesus själv som kommer dit. Och det här är en nyckel för att få en rätt förståelse av förkunnelsen, att det är Jesus själv som förmedlas. Så när man tar emot ordet så tar man emot honom. Sen så kommer det då i vers 4: eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Är inte det ett härligt uttryck? Att han förmedlar evangelium eller talar som han gör för att behaga Gud. Alltså han var så förmodligen så ödmjuk, så tacksam till Gud för vad han själv hade fått vara med om. Han hade fått möta Jesus på vägen till Damaskus. Han hade fått kallelsen att berätta vidare, förmedla vidare till hedningarna. Och han var förkrossad. Han var så ödmjuk och så tacksam. Så att när han återger eller förmedlar vidare det han har fått ifrån Gud, då vill han vara så noggrann, så ärlig, så kärleksfull han bara kan, därför att han vet att det behagar Gud. Eller omvänt, om han inte gör det, va, så behagar inte det Gud. Så hans förkunnelse och hans omsorg är inte bara för att, eller inte alls egentligen för att vara inställsam mot människor eller för att bara betjäna människor, utan det är en tjänst inför Gud. Och det här är väl också en sån dimension som jag känner att för egen del att man behöver påminnas om, och ni säkert, ni som mer lyssnar också, att Gud ser till våra hjärtan, att det är en tjänst inför Gud, alltså Guds ords tjänst, det är en tjänst inför Gud. och att man har med den dimensionen, så att man inte tror att det bara är något inomvärldsligt som vi pratar med varandra om, utan att Gud själv har ett intresse i det här. Och så som vi talar, så kan vi behaga Gud. Det ger en stark infallsvinkel till det hela, en stark gudomlig närvaro. Vi tror att det är så nu när vi talar om de här sakerna. Och sen det här då, som också kanske kan låta som en självklarhet, men det står att det här sker i våra hjärtan. Gud prövar våra hjärtan. Grekiska kardia, hjärta, det känner ni kanske igen. Och det ordet hjärta, det har jag faktiskt en hel del. Det finns ju på många, många bibelställen, för det är ett centralt ord. Det kommer igen till exempel i vers 17. Bröder, då vi nu för en kort tid har varit skilda från er till det yttre, inte till hjärtat. Så i hjärtat har de inte varit skilda från Thessalonikerna. Och jag tänker, om jag ska vara ärlig mot det, så tänker jag, inte minst med tanke på att Gud är närvarande i våra hjärtan, så tänker jag att den gemenskapen som vi har med människor på andra platser i våra hjärtan, det är en verklig gemenskap. Det är inte ett symboliskt språk, utan på hjärtats nivå så är vi i en dimension som vi kanske inte riktigt kan föreställa oss. Men det är samma sak med bönen. Gud hör, vi ska ju be från hjärtat, och Gud hör våra böner, och Gud förmedlar bönesvar till andra människor som vi ber för. Hur går det här till? Inte vet jag. Men det finns en andlig dimension på hjärtats nivå som gör att man verkligen har gemenskap i hjärtat. En verklig gemenskap. Inte symboliskt eller bara att vi pratar om det på det sättet, utan att det är på det sättet. Vi är förenade i Gud. Vi är förenade genom anden, skulle man kunna säga. Och för det står i tredje kapitlet, där står det vers 13. Där står också ordet hjärtan, ja just det, så att han styrker era hjärtan. Och i det femte kapitlet, där står det någonting annat i vers 23. Det ska jag komma tillbaka till sen. Det står om att Gud ska helga oss helt och fullt till ande, själ och kropp. Här finns alltså lite olika uttryck. När det står hjärtat i Bibeln, då är det livscentrum i människan. Hjärtat är människans innersta. Paulus kan tala om den inre människan. Det är kanske inte så märkvärt att förstå det, va? Men det börjar man borra i och undra, ställa frågor, vad är det egentligen i förhållande till anden, eller i förhållande till, då blir det genast lite mer komplicerat. När vi kommer där till 5:23, alltså människans konstitution, så ska vi ta upp det här med synen på människan lite djupare. Men vi gör inte det nu, utan jag bara säger att hjärtat är den inre människan. Och det motsvarar då, om du använder ande, själ och kropp, de tre, så kan man säga att hjärtat motsvarar då anden och själen tillsammans i människans hjärta. Och det är alltså på den nivån som det gudomliga livet, det andliga livet, utspelar sig. Titta i, vi ska ta några exempel från Gamla testamentet, första krönikeboken. Det är alltså efter Samuelsböckerna och Konungaböckerna. Första krönikeboken 28. I vers 9 ska det vara. David talar till sin son här i vers 9. Du min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. Ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Det är en sån där fråga man kan få av konfirmanderna ibland. Hur är det när man ber? Måste man be högt eller kan Gud se bara mina tankar? Ja, det är klart att han kan. Hjärtats tankar ser Gud och utransaker. Men man ska nog be högt också, för, om inte annat så för sin egen skull. Kapitel 29, första krönikeboken 29, vers 17. Det är David som talar där också. Jag vet, min Gud, att du prövar hjärtat och har behag till vad som är rätt. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Så om man bara tar den sista meningen där, det viktiga är alltså inte att han har burit fram frivilliga gåvor, utan det viktiga är att han har gjort det av hjärtat. Och det är så man brukar förklara det här med Abel och Kain också. Ni vet, Gud såg till Abels offer men inte till Kains. Ja, hur ska vi förstå det då? Och Gud ser till hjärtat. Ja, men vad är det för tolkning? Och den finns i Hebreerbrevet 11. För det står det att genom tron, genom hjärtats tro, bar Abel fram sitt offer. Till skillnad mot Kain. Så det där med hjärtat är viktigt. Saltaren 7. Har några, ett par, jag har flera bibelverser, men jag tror vi ska ta det här för att det är, kan låta självklart, men det är så pass viktigt så att vi tar några minuter till det. Saltaren 7, ja, det här kan ju inte stämma. Nu ska vi se, står det något om hjärtat där? Jo, där i vers 10 står det. Det är också lite lurigt ibland, för när man har engelska kommentarer så är det inte alltid versarna stämmer med de svenska versarna i Saltaren. Om det inte stämmer så slår det i regel på en vers. Men här står det i vers, inte i vers 9 utan i vers 10. Andra halvan där, slutet. Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Alltså ändrar jag det till 10. Och så Psaltaren 139. Det är ju en underbar psalm, som jag hoppas ni är väl förtrogna med. Och du som inte har läst Bibeln så jättemycket, så ska du läsa Psaltaren 139. Här ska det då stå i vers 23, ja. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Gud känner vårt hjärta. Och det här visste ju Paulus såklart. Så att när han förmedlar i all kärlek evangelium och talar evangelium med Thessalonikerna, så gör han det av hjärtat. Han vet att Gud ser till hjärtat. Och det är det som kommer att ta ut sin rätt på sikt. Jeremia kan vi ta också. Jesaja, Jeremia kapitel 11. Vers 20. Men Herren Sebaot är en rättvis domare som prövar hjärtan och njurar. Kapitel 12. Vers 3. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Kapitel 17. Vers 10. Ja, förresten, vi kan ta vers 9 också. Vi tar 10 först förresten. Ja, Herren utforskar hjärtat och prövar njurarna. Och så vidare. Vers 9. Här är en annan dimension. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Alltså, nu skulle vi inte komplicera det här just nu kanske, men det är ju den mänskliga, den fallna mänskliga naturen vi talar om. Och ni vet det att Gud behöver byta ut vårt hjärta. Det är ju det som är själva omvändelsens poäng. Det är det som är korset. Att korset är rest inte bara på Golgata kulle för 2000 år sedan, utan det är rest i varje människas hjärta. Det är rest i din och min berättelse, i vår historia, så är korset rest. Och korset är nedtryckt i mitt hjärta. Och det betyder att den fallna människans natur slutar med korset. Därför har vi ett kors i dödsannonserna också. Men Gud föder oss på nytt. När vi får gemenskap med Gud, då föds vi på nytt, vi blir nya skapelser och vi får nåd till omvändelse, en ny livsinriktning. Vi har fortfarande den kötsliga naturen med oss, men vi har en anden som drivkraft, vi har en ny livsinriktning. Så de där sakerna ska vi komma tillbaka till sen när vi kommer in mera på människosynen. Jag tror vi ska ta apostlärningarna också, 1:24, så får vi några nytestamentliga ställen. Där är när det är innan pingstdagen, när de är samlade och ber och väntar på den helige ande. Då står det i vers 24: de bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt. 15 kapitlet, det är det sista nu då. 15 kapitlet, det är Jerusalemsmötet, då när de skulle bestämma om det här, hur hedningarna skulle förhålla sig till lagen. Då står det i vers 8: Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Rest korset, död, Jesu Guds sons blod renar från all synd, nya födelsen, renat hjärtat, de fått ett nytt hjärta. Så det där, nu tog jag ganska många ställen om det, va, men det var för att jag ville att vi skulle se att det kristna livet, det utspelar sig på hjärtats nivå, och det är så totalt så att, och Paulus var så medveten om det, så det gick inte att schackra med förkunnelsen eller gå i gränsmarkerna här, utan han var mån om att ha ett rent hjärta inför Gud. Och ju mer godhet och kärlek han kunde förmedla till dem, desto mer visste han att det kunde behaga Gud. Det är ett underbart perspektiv. Verkligen härligt. Nu får vi skynda vidare. Vers 5 till och med 8 då, va. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra. Även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er, som när en mor sköter om sina egna barn. Ja, vi får nog ta 8 versen. Ja, just det. Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium, utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss. Här finns ju flera saker som man skulle kunna ta upp. Vi ska ta upp några. Det första tycker jag ni ska lägga märke till är att, förutom då att han svarar på de här anklagelserna, det har jag ju redan rört vid, men sen så står det i vers 7: vi som Kristi apostlar. Lägg märke till det uttrycket. Därför att i vår tid, så när vi talar om apostlar, då förknippar vi det med de 12 lärjungarna. De 12 lärjungarna blev ju de 12 apostlarna. Och det här är viktigt för oss, va. Därför att de 12 apostlarna utgör ju själva grundvalen för Kristi kyrka och församlingen, där Kristus själv är hörnstenen, den som håller samman allting och som ger riktlinjerna. Men apostlarna ligger där som grundstenar tillsammans med Kristus. Och är någon annan grund än den som Jesus Kristus har lagt tillsammans med sina apostlar kan man inte lägga. Den kan inte, behöver inte kompletteras, kan inte kompletteras. Så därför har man reserverat ordet apostel med stort A så att säga till de här 12. Men här används ju ordet på ett annat sätt. Här används det i vidare mening. Vi kan säga apostlar med litet A då. För vi, vilka är vi här? Ja, det är ju förutom Paulus, som ju för övrigt inte var en av de 12, så är det ju Silas och Timoteus. Så Silas och Timoteus kallas också för apostlar här. Och vi vet att i apostlagärningarna 14:14, om jag minns rätt nu, det kallas Barnabas också för apostel. Så tydligen hade, och ordet apostel betyder ju, det betyder ett befullmäktigat ombud. Det betyder ett befullmäktigat sändebud. Det betyder att någon har fullt förtroende att representera den som sänder ut. Så Jesus Kristus hade gett fullt förtroende till de här 12. Men de här apostlarna, de hade ju naturligtvis också förtroende, men de är ju utsända av församlingen i Antiochia. Så där ligger betoningen. Jag vill ju inte förringa deras apostolicitet, så missförstå mig rätt nu va, men där ligger ju betoningen på att de är utsända. Apostolos betyder den som är utsänd med fullmakt, men utsänd. Och på latin heter det, apostolos är ju grekiska, på latin, för den översattes ju till latinbibeln på 400-talet, så heter det missionärer. Missio, det är de sända. Så jag tror att man, och då är vi på en gång införstådda med att här används ordet i en annan mening, i en vidare mening, mer generell mening. Så jag skulle nog vilja säga så här, för att, och att jag tar lite tid till det här nu, det beror ju på att i vår tid så börjar man kalla vissa personer för apostlar. Inom den andliga förnyelsen över hela världen så talar man om vår tids apostlar. Och då har det ju uppstått en diskussion om man kan göra så, och det tycker jag man kan göra. Frågan är snarast vad man menar med det. Och självklart så är det ju ingen som kan mena att någon apostel hit eller dit i Australien eller Finland eller någon annanstans, att de är jämställda med de 12. Naturligtvis är de inte det. Apostlar kan de bara vara i en vidare mening, antingen på så sätt att de är utsända, eller att de är utsända med det uppdraget att bryta ny mark och grundlägga nya församlingar. För det är apostelns huvudsyssla. Han är utsänd för att predika evangelium och se till att det uppstår nya församlingar. Och sådana människor finns det ju idag också. Och det är väl det vi tänker på, eller borde tänka på, när vi tänker missionärer också. Sen kan man ju dessutom tala om, också om oss som är prästvigda, så kan man ju tala om att vi har ett apostoliskt uppdrag. Då har jag gjort stor skillnad. Då är det apostlar med stort A, så är det de här apostlarna med litet A, så finns det alla vi, och egentligen är ni också med i det apostoliska uppdraget, för vi ska ju förmedla samma sak som apostlarna förmedlade. Vi ligger liksom i linje här med dem. Så i den meningen är vi alla delaktiga av den apostoliska förkunnelsen. Och den finns ju i den apostoliska trosbekännelsen som vi har varje högmässa. Där har vi den förkunnelsen. Så det är ju helt häpnadsväckande när man kan höra liberala biskopar tycka att man ska göra om den. För så finns det ju. Nu kommer den här biskopen Spång. Har ni hört talas om honom? Shelby Spång. En avfällig biskop i anglikanska kyrkan. Han är pensionär nu. Jag säger så för att han skulle förmodligen, med den definitionen som jag har, så skulle han hålla med mig. Han tror alltså inte på Gud. Han säger det öppet. Han tror inte på bönens kraft. Han tror inte på någonting som är kristet. Var lika fullt är han biskop. Och nu har de kallat honom till prästmötet, eller till någon samling där uppe i Stockholm, biskopen i Stockholm. Han är ju en omtyckt man i Västerås stift till exempel. Han fick frågan vid ett tillfälle, ja men, för han hade berättat att han ber för sin dotter varje dag. Och så fick han frågan, ja men hur kan du göra det när du inte tror på bönen? Och sa han, jo men det känns bra. Det fyller mig med tillförsikt och frid, så det gör jag ofta, säger han. Visst är det märkligt? Han ska tala nu i Stockholm över ämnet en ny tid, en ny kristendom. Men så kan det bli när man lämnar den apostoliska linjen. Det är det som är min poäng i det här. Min poäng är inte att smutskasta honom, va? För det behöver jag inte göra. Utan min poäng är att håller vi oss inte till den apostoliska linjen, ja, då hamnar vi utanför, då kommer vi på stickspår. Det här är helig skrift. Det är normen, det är rättesnöret för kristna genom alla tider. Jag är införstådd med att man kan förstå vissa svåra saker på olika sätt och att man behöver samtala om Bibeln och att det är ett levande dokument i den meningen. Men man kan inte göra om den. Ännu mindre förkasta den. Märkligt. Men så är det, ser det ut i vår tid att... Jag skulle till och med vilja säga så långt att det är tveksamt om Bibeln är normen i våra kyrkliga sammanhang. Mer än så säger jag inte, tror jag, för då är jag rädd för att jag spårar ur. Okej, det var det om ordet apostel. Men det här då, kanske att det är det här förresten, med apostel med stort A, apostel med litet A, som gör att Paulus faktiskt var ifrågasatt som apostel. För han var ju inte en av de 12. Och när vi läste Galaterbrevet så såg vi det väldigt tydligt. Därför att där var han ju verkligen ifrågasatt som apostel. Och han, hela första kapitlet nästan, går ju åt till att han talar om sig själv som apostel. Och han hävdar det. Och det gör han i Korintierbrevet också. Så det här var någonting som förföljde honom. Och judaisterna då i Galaterbrevet, de sa ju det till Paulus. Och det här var innan frågan om hedningarnas förhållande till lagen och omskärelsen och det här, innan det var löst. Så anklagar de Paulus för att, ja men Paulus, du kommer ju med en ny religion. Du har ju övergivit den judiska tron. Om du talar om Jesus på det sättet som du gör, då är du ju inte en jude längre. Och han fick försvara sig och säga, jo men det är jag visst, utan jag talar ju om fullbordandet. Ja men du är ju inte, så fortsatte man att kritisera honom. Ja men du vandrade ju inte med Jesus. Du var ju inte en av de 12. Var har du fått all din undervisning ifrån? Och då berättar han hur han har mött Jesus i uppenbarelser och så, va. Men inte bara uppenbarelse, för att han hade ju också träffat de 12, Petrus, Jakob och Johannes, vid några tillfällen, och de var överens, de hade räckt varandra handen, så det fanns en kontinuitet. Men han hade ju en oerhörd framgång som missionär, Paulus, men kritikerna ifrågasatte ständigt det här, att han gör det för egen vinnings skull, han var inte en av de 12. Så det får han leva med, helt enkelt. Det är en del av det kors som han fick bära. Titta i första Korintierbrevet. Första Korintierbrevet skriver han ju några år senare, kanske 5 år efter Thessalonikerbrevet. Första Korintierbrevet 9, vers 1 och 2. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Frågetecken. Har inte jag sett Jesus, vår Herre? Frågetecken. Är inte ni mitt verk i Herren? För de har ju tagit emot evangelien från honom. Om jag inte är en apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herren sigillet på mitt apostlaämbete. Så kunde det låta. Eller titta i andra Korintierbrevet, som han ju skriver lite senare då, kapitel 11. Vi kan ta ifrån vers vers 2b. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas. Vers 4. Om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Alltså det här är samma sak som han hade i Galaterbrevet. Om någon förkunnar ett annat evangelium så var det han förbannad. Och så kommer det i vers 5. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Här fanns alltså andra människor som gjorde anspråk på att vara apostlar, som förkunnade ett annat evangelium eller varianter på temat, och som säkert var självupptagna. Och Paulus, han hamnar då mittemellan de här, mellan de 12 som var odiskutabla och de här som är diskutabla. Och då har det också i vers 13. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar fast de inte är det. Och det är inget att förvånas över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten, men de kommer att få det slut som de förtjänar. Så är det med det. Då är vi tillbaka där till första Korinthierbrevet andra kapitlet. Vers 7, då har vi tagit upp det, ja, vi som Kristi apostlar. Och här skriver han då hur de uppträdde. De har inte kommit med smicker eller med någon förevändning att roffa åt sig någonting. De har inte strävat efter att bli ärade av människor. Anklagelsen var ju att de hade tydligen fått ta emot pengar, kanske Lydia i Filippi, han kom ju från Filippi, och Lydia hade ju tagit emot evangeliet och gav understöd till Paulus, och de hade gett gåvor, läser vi i Filippibrevet, till Paulus för att han skulle kunna predika på heltid och inte behöva slita så hårt med sitt tältmakeri. Och då kommer ni ihåg det, för det hade vi också uppe på Galaterbrevet, att det ligger i evangeliets natur. Alltså evangeliet är ju ett givande. Och om han nu ger evangelium, ja, än mer, han ger sitt liv för de här som lyssnar till honom. Han ger sig själv till de här människorna. Då tar de emot evangeliet. Men vad händer då? Jo, då måste ju ni göra på samma sätt. Det ligger i evangeliets natur att nu ska ni ge vidare. Och som det är när det handlar om det här då, ge tillbaka. Det är ett ömsesidigt givande. Så det är inte konstigt att Lydia till exempel ville ge till Paulus, eller att församlingen Filippi ville ge. Och på samma sätt så ger vi ju än idag kollekt. Det är en del av evangeliets natur. Vi gör det inte för att vi ska bli fromma. Det är inte så att man ger, ju mer man ger desto bättre är man. Vi ger det därför att det är naturligt att dela med sig till andra. Så det var väl inte så konstigt att Paulus hade fått gåvor på olika sätt, va? Men samtidigt så är det så att han har tydligen inte gjort bruket av det här, åtminstone inte senare. För om vi tittar i andra Korinthierbrevet igen, andra Korinthierbrevet 9, vers 12 kapitlet vers 14. Där skriver, då är han på väg alltså till Korint, och så står det i 14 versen: se, det är nu tredje gången jag är beredd att komma till er, och jag skall inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn. jag för min del vill med glädje offra det jag har och själv låta mig offras för er skull, och så vidare. Men samtidigt, det var därför jag kom till titta i nionde kapitlet också, när samtidigt som Paulus själv är mån om att värja sig mot de här anklagelserna och säger att jag begär inte någonting, jag vill bara, jag begär era hjärtan i sådana fall, jag vill ge mig själv till era hjärtan, samtidigt som han gör det, så finns det passager i hans brev som talar om apostelns rättighet att få. Men då verkar det som att det är dels för att människor ska inte fråntas möjligheten att ge, och dels är det så att han tänker på andra som tjänar i Guds rike. Nu tänker han inte på sig själv, han tänker på alla andra som tjänar i Guds rike, hur de ska försörjas. Så därför så säger han att att man inte ska, så att säga, undanhålla någon lön. Det står så här i nionde kapitlet, därför, vers 5. Ja, det står i vers 3, står det, nu sänder jag ändå dessa bröder, och så vidare. Och vers 5, därför anser jag det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad, så att den kan ligga färdig som en frikostig gåva och inte vara snålt tilltagen. Det säger jag, den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar evigt. Ja, det fortsätter hela kapitlet ut där. Men det är ju inte för egen vinnings skull, utan det är ju dels för givandet och dels för att människor ska kunna få del av det goda. Andra förkunnar alltså. Så när de här anklagelserna då kommer till Paulus i första Thessalonikerbrevet, eller i Thessalonikerbrevet, så har han angett då, ja, åtminstone fyra skäl är vi väl uppe i. Alltså för det första, som det står i, ja, nu läste vi inte det, va, första Korintherbrevet 9:12. Jag slår inte upp det för tiden går. För det första så vill han inte lägga hinder för förkunnelsen. Så står det nämligen i första Korintherbrevet 9:12. Jag vill inte lägga er till last på något sätt, för jag vill inte att det ska lägga hinder för förkunnelsen. Därför så vill han inte ta emot något. För det andra så skriver han i andra Korintherbrevet 11:7 och följande, jag slår inte upp det heller, att han ödmjukar sig därför att hans längtan är att de ska bli upphöjda. Så precis som Kristus kommer som våran tjänare för att lyfta oss, så vill Paulus komma till de sina och lyfta dem. Och därför kan han inte, så att säga, roffa åt sig någonting, för det blir ju helt fel. För det tredje, och nu är vi ju i Thessalonikerbrevet igen, då kan du titta i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 7. Där står skriva, ni vet ju själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Så det tredje skälet till att han inte ville ta emot gåvor, det var att han ville vara ett föredöme för andra. Och det fjärde och sista, det är väl det som vi har då i den vers vi håller på med. Alltså första test 2:6, att han har inte strävat efter ära eller berömmelse. Inte lägga hinder för evangelium, upphöja de andra, leva som ett föredöme och inte ha ära och berömmelse. Därför så avstår han ifrån det här, fastän han egentligen borde ha, om ni ursäktar mig, har blivit rik på kuppen, för alla borde ju ge kärleksgåvor till honom. Men han vill inte att det, eftersom han har de här anklagelserna hängande över sig. Sen kommer vi då till en liten, nu ska ni få lära lite textkritik här också, tänkte jag. Vers 7. Istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Ser ni att det står, ni som har folkbibeln, ni ser att det finns en liten not där, en liten stjärna. Och så står det i noten där nere, kärleksfullt. Andra handskrifter, som barn. Så här står det att de uppträdde, vi uppträdde kärleksfullt ibland er, och i andra handskrift står det vi uppträdde som barn ibland er. Det är ju en viss skillnad, eller hur? Och hur ska vi förstå den skillnaden då? Jo, då är det så här att kärleksfullt heter på grekiska epioi. Epioi. Och barn heter på grekiska nepioi. Alltså det är bara bokstaven N, den första bokstaven är, som är skillnaden. Sen är det så här att när de skrev i grundtexten, så skrev man ju alla orden utan mellanrum. Och det och sen är det, hör det till saken då, att ordet innan det här slutar på N. Så har man då fått, i någon handskrift har det där N-et åkt över, så att det står inte epioi utan står nepioi. Man har alltså avdelat det fel, så att säga. Där har det, så det är så du ska förstå det. Nu tror inte jag att det är någon här som har någon svensk översättning där det står att vi uppträdde som barn. Utan man tror att det här ska vara epioi, alltså kärleksfullt. Vi uppträdde kärleksfullt. Men det finns alltså en handskrift. Nu vet jag att det finns ju flera olika handskrifter om man jämför de här med varandra. Och det fantastiska är ju inte, eller det anmärkningsvärda är ju inte att det skiljer på en sån här detalj, utan det är ju den enorma likheter som finns mellan handskrifterna. Det är ju så överväldigande, så man kan ju praktiskt taget säga att Nya testamentet bevisar sig självt på det sättet, med alla handskrifter som stämmer så bra. Men det finns också såna här skiljaktigheter. Och då när det finns en sån skiljaktighet som här, då måste man värdera de här källorna. Vilken eller vilka källor är det som väger tyngst? Och då finns det, jag tror att det finns någon engelsk översättning där man har barn, vi uppträdde som barn. Och då menar man då att Paulus han menar att han har, så att säga, han har inte kommit där som en stöddig vuxen, utan han har blivit som ett barn för de här som är som barn och uppträtt jämlikt då med dem, va. Och det är ju inte, om man nu skulle ha en sån översättning, så är det ju inte hela världen, för tanken är ju inte fel, utan det kan vara en god tanke. Men sannolikt så väger de här källorna tyngre, det står kärleksfullt. Och om ni tänker på det som jag har sagt tidigare ikväll, och inte minst innan, va, om atmosfären och inställningen, så är det ju det här kärleksfulla som präglar hela kapitlet, hela sammanhanget. Så då har jag förklarat den noten där. Och sen så står det så här då: istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Och så kommer nästa mening: som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig kärlek ge inte bara Guds evangelium utan också oss själva. Här står det då översatt i vår översättning innerlig kärlek. Ville vi i innerlig kärlek ge er. Då är det så här att det här ordet homeiromai förekommer bara en gång i Nya testamentet och är förmodligen ett term hämtat från sjukvården. Så det är ett ord som används i den medicinska litteraturen om sjuksköterskornas attityd eller förhållningssätt mot patienterna. Homeiromai, innerlig kärlek. Det är en del av vården. Det är det ordet som används här. Och då tycker jag det talar ännu mer för, eller mindre för, att det skulle stå barn där, att vi uppträdde som barn, utan saken är, vi uppträdde kärleksfullt, som när en mor sköter om, eller som en sjuksköterska sköter om sin patient. Det är som när en mor sköter om eller ammar, kan det till och med betyda, ger sig själv till sitt barn. Det är innehållet. Det är en fantastisk bild egentligen, och man kanske skulle göra någonting mer utav den bilden, slår mig plötsligt, med tanke på, ni vet, genusdebatten som vi har i vårt land. Det här är ju en fantastisk bild, va? Det Paulus liksom ammar församlingen, där han ger sig själv till församlingen, som en sjuksköterska ger sig i vården till sin patient. Det skulle man kunna lyfta upp och göra en fin predikan utav. Det skulle slå församlingen med häpnad. Men det är bibliskt. Och det är ganska underbart egentligen. Det kan ju inte vara så många ställen där han jämför sig själv med en mor. Det tror jag inte. Men här passar det väldigt bra. Det är ganska fantastiskt. För att titta sen i 11:e versen. Det står att han uppmuntrar var och en som en far sina barn. Så han har båda, det är både det manliga och kvinnliga, finns med i tjänsten, i församlingens tjänst. Men dit har vi inte kommit ännu. Vers 9 och 10. Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last när vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Predikade Guds evangelium, där står det kerysso, där står det predikade alltså. Så det finns ju med. Natt och dag arbetade vi. Du kan lägga märke till det uttrycket där, natt och dag. Jag vet inte om det står så i alla översättningar, men det borde det göra. För så tänkte man ju på den här tiden. Dagen börjar ju på aftonen innan. Så natt kommer först och sen kommer dag. Vi tänker ju tvärtom. Vi tänker dagen och sen kommer natten. Men så tänkte man inte på antiken. Utan var natten först och så kommer dagen. Och då började det ju på aftonen. Och det är därför som kyrkoåret börjar på aftonen innan. Så söndagens fining börjar ju på lördagen klockan 18 med helgmålsbön. Där börjar ju söndagens fining. Lördag klockan 18, och så håller det på i ett dygn då, till söndag klockan 18. Sen börjar måndagen. Så räknar vi kyrkan så. Nu har ju det försvunnit i almanackan, men evangelieboken är fortfarande uppbyggd på det sättet. Och jag tror att jag vågar säga att vi tillämpar det här. Och här har han då arbetat natt och dag. Och då, dessutom var det så här att de började förmodligen arbeta på natten, alltså innan soluppgången. Därför då var det inte så varmt. Sen arbetade de då, jag vet inte om de arbetade typ från 4-5 eller om de började ännu till 4-5 kanske, gissning. Och så arbetade man ju fram till 11-12. Sen blev det ju för varmt. Sen hade de ju lång siesta. Och så en bit på kvällen igen. Så de arbetade verkligen natt och dag i den meningen. Du har samma uttryck om du tittar i tredje kapitlet, vers 10, bara vända blad. Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er. Och andra Tess 3:8, det står också natt och dag. Då är vi framme vid vers 11, men nu hinner vi inte med det, hörni. Men det var inte dåligt jobbat ändå, va? Vi har bara två versar kvar på det avsnittet. Det är inte alltid planeringen håller. Vi ska be. Herre, vi tackar dig för att din kärlek till oss är så uppenbar i skriften. Herre, vi ber om den nåden och den kärleken, att vi ska kunna leva så innerligt. Att vi ska kunna och till glädje för människor runt omkring oss. Vi överlåter oss själva med den tron och den förhoppningen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över första Thessalonikerbrevet, och det här var del 6. Vill du höra det i närradion? Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer sändning ifrån Radio MF. Du får lyssna på deras söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman, och producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson. Ha en skön och välsignad vecka.